Hannas hemlighet av Ylva Brodin, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Hannas hemlighet. Det hann bli sen eftermiddag innan vi äntligen kom iväg. Ingen av oss hade väl egentligen trott att det skulle bli av, men beslutet verkade ha överrumplat oss. Efter att först bara ha nämnts som en idé i förbigående. Vi for bort, ut i ingenstans. Ja, det var jag kallade det då, före resan. Det var innan allt det där hände, som ställde min tillvaro på huvudet. Jag hade aldrig bott på landet. Staden var mitt rätta element. Hur skulle jag klara mig utan alla självklarheter? Utan kioskerna, biograferna, busshållplatserna, den betryggande trängseln av människor och inte minst den upplysta natten. Pappa körde koncentrerat. Efter en stunds tigande färd försjönk jag i egna tankar. Pappa arbetade på gymnasiet där jag nyss hade tagit studenten. Han undervisade i matematik, kemi och fysik, men som tur var inte i min klass. Jag undrade ofta vad eleverna tyckte om honom. Inför mig var de av naturliga skäl försiktiga när de diskuterade sina lärare. Han var lugn och tillbakadragen, hade ett formellt sätt att uttrycka sig på och en torr obestämbar humor. Ofta strödde han ironiska kommentarer eller dåliga skämt omkring sig som sedan följdes av långa stunders intensiv och ruvande tystnad. Efter olyckan hade han blivit mer oberäknelig. Jag visste att jag på många sätt var lik honom. Det var därför mina vänner kallade mig för professorn. De gjorde sig gärna lustiga över mitt språk och påpekade att jag retade gallfeber på dem i mitt omständliga sätt. Jag var medveten om att jag var lite egen, men det störde mig inte. Och jag var accepterad. Eftersom jag var populär hos flickorna fick jag de andras respekt. Jag var mer utåtriktad än pappa. Tyvärr hade jag också ett hetare temperament och reagerade ofta impulsivt, något pappa gärna skyllde på min ungdom. Jag inbillade mig att jag hade förmågan att se objektivt på det mesta. Jag menar inte att jag saknade empati, men jag hade distans till den. Det var vad jag intalade mig i alla fall. De fortsatta studierna skulle tvinga mig att lämna min hemstad och med den alla platser som påminde om min förlust. Pappa hade inte samma möjlighet. Han hade sitt jobb och var mer eller mindre tvingad att stanna och handskas med tomheten och alla minnen. Innerst inne visste jag att det var den ofattbara sorgen och vårt behov av att undfly platsen för den som var orsaken till att vi for. Vi stod inte varandra nära och tragedin hade inte förmått att ändra på det. Det här var förmodligen en möjlighet att umgås som far och son, att hitta ett slags öppning. Jag hoppades och trodde att pappa tänkte likadant och det var därför han hade föreslagit den här sommarvistelsen. Under ett par månader skulle vi vara totalt hänvisade till varandra. Det om något borde tvinga pappa ut ur sitt skal. Den ovana tystnaden på landet skulle snart bli för stor, kännas provocerande även för honom och behöva fyllas ut. Efter att ha svängt av huvudleden och letat oss fram på småvägar hittade vi den som ledde till vår by. Den diskreta skylten tillkännagav Rävhult med blygsamma bokstäver. Byn låg mitt i småländska höglandet. Vi skulle bo i en liten stuga på 3 rum och kök. En av pappas barndomsvänner hade nyligen ärvt den efter sin mor. Och medan han försökte bestämma sig för vad han skulle göra med den hyrde han ut den under sommaren. Han hade i entusiastiska ordalag beskrivit den småländska byn för oss och menade att den var en perfekt lantlig idyll. Den knaggliga grusvägen sluttade ganska brant uppåt. Så småningom kom vi till en kulle där vi hade fri utsikt mot byn. Trots att jag var en inbiten stadsbo utan romantiska föreställningar om lantlivet tog synen andan ur mig. Till och med pappa verkade tagen, för han bromsade in bilen en stund. Vi satt stilla ett ögonblick och bara tittade upp mot byn. Med sina böljande kullar och dalar var det ett nästan...